Ja, jag ska inte göra som jag hörde om en talare, att det var så några lyssnare som kom och han började med att skälla ut dem. Men det ska inte jag göra, utan jag är glad att ni är här och jag ska tala precis som jag har tänkt göra, även om det skulle ha varit fullsatt här, så det har ingen betydelse. Utan det viktiga är att du är här. Och framför allt att Jesus Kristus är här genom sin helige ande. Det är det viktiga. För att då kan vi var och en få uppleva ett möte med den levande och uppståndne. Och jag tänkte här när du läste bibelordet här i Efesierbrevet, så satt jag, tänkte jag, varför hon borde ha läst den nästkommande versen också. Men det gjorde du ju nyss här. Det var uppmaningen. Jag ska citera uppmaningen för där står så här: be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Och det läste du inte, men istället så bad du ju den bönen här. Och det är ju så, det ska vara jättefint. Och jag ska bara flytta på lite papper här som ligger i vägen. Och nu så tänkte jag ta er med till ett kort bibelställe som det står faktiskt i Jakobs brev, det är fjärde kapitlet och den åttonde versen. Och där står det så här: närma er Gud och han ska närma sig er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Här möter oss alltså den absolut främsta inbjudan som vi någonsin kan få. Att närma sig Gud. Och det är Gud själv alltså som inbjuder oss här till det här. Skapelsens upphovsman och uppehållare. Han inbjuder oss alltså i sin närvaro. Och inte bara i sin närvaro, utan han vill komma dig och mig riktigt, riktigt nära. Och det här är alltså Herrens ständiga längtan. Det är att komma oss riktigt nära. Därför att, och därför så ger han oss den här inbjudan. Därför att han vill ha den här nära gemenskapen med var och en utav oss. Hans längtan alltså att komma nära oss, den är mycket större än vad din och min längtan är att komma nära honom. Hans längtan är mycket, mycket större. Och idag så är det ju väldigt många, det är ju allmänt att man så att säga talar om och man har idoler och kändisar som man gärna skulle vilja träffa och möta. Och får man då vara tillsammans med dem också, så är man ju lite extra upprymd över det hela. Och man visar gärna någon selfie eller något sånt där om man har varit tillsammans med en känd person. Och jag tänkte så här, tänk om vi skulle föreställa oss att du blir inbjuden här nu i december, är det ju Nobelmiddagen till Stockholm. Och så blir vi inbjuden att få sitta där bredvid en av de här Nobelpristagarna i fysikpriset. En som är riktigt hemma så där i det fysikaliska systemen och så här. Och så får du sitta där bredvid honom under den här middagen. Och så beskriver han de olika, universum och allt vad som nu finns. Och jag kan tänka mig åtminstone hur jag skulle känna det om jag fick sitta där. vilken ära det skulle vara för mig att få sitta och ta del av hans visdom och kunskap. Och jag skulle tänka, tänk att jag hade sån tur att jag fick hamna där. Men den här inbjudan som du och jag får idag, kom nära mig, säger Herren, så ska jag nalkas dig. Den inbjudan, den går över precis allting annat. Finns ingenting som uppväger den inbjudan att få komma nära honom. Det är alltså till skaparen själv, skaparen av allt, synligt såväl som osynligt. Honom är du alltså inbjuden till. Det var han som tänkte ut och frambringade ett universum så oändligt stort att det mänskliga sinnet inte kan begripa det och begripa dess omfattning. Så enormt är detta. Men samtidigt så är det ju bara det att det lilla på det mikroområdet, så att säga, där har vi alltså de här pyttesmå atomerna som hela det fysikaliska systemet, materien och allting är uppbyggt av. Både det stora och det lilla. Det är skaparen, det är han som har gjort detta. Han inbjuder oss att vara nära honom. För ett tag sedan, rätt så länge sedan är det väl, så läste jag om en fysiker, en ryss. Han var ateist. Yevgenjev heter han. Och han forskade i någonting som kallas för termodynamik, och ett fysikaliskt område. Och där så sysslar bland annat med, det finns olika lagar då, och en lag i den termodynamiken säger att ett fysikaliskt system kan inte bestå om det inte är en yttre kraft som håller det samman och som styr det. Och nu forskade han alltså på mikroområdet. Och då så, när han forskade där, så kom han ju på, började han att tänka. Och det hade han väl gjort många gånger som forskare. Men han började tänka i lite annorlunda banor. Och så började han tänka så här att, men eftersom det är jag nu som är den här yttre kraften, som styr det här lilla, det här mikrofysikaliska systemet på laboratoriet. Nu är det jag som styr det hela. Och så börjar han tänka, men om det måste finnas en yttre kraft som styr allt sånt här, men då måste det ju vara någon yttre kraft som styr hela kosmos och hela universum. Och då så säger han, då kom jag till den slutsatsen, säger han, att den kraften eller den makten ville jag komma på god fot med. Och om det så skulle vara att han är Gud, så var jag beredd att bli god vän med den makten. Och följden blir att den här forskaren blir en kristen. Därför att han såg alltså i mikrokosmos och sen ut i det stora universum, så förstod han att det måste vara någon som står bakom allt detta. Skapelsens herre. Och så blir han alltså en kristen. Och, men kan man ju säga så här också, att trots all den här forskningen nu som forskarna har sysslat med och sysslar med, så har de ju ändå ofantligt mycket kvar innan de ska kunna utröna hur Gud har skapat allt och hur han uppehåller allting. De har jättelångt kvar och de kommer aldrig att nå fram heller till allt sammans. Därför att Gud är så mycket större. Så här står det i psalm 139 och 17 och 18. Hur outransakliga eller outgrundliga eller ofattbara, står det också i en översättning, är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen på botten. Och det här är ju då Guds tankar, alltså på det här sättet. Hur stora är de inte? Och i Jesaja så står det så här. Med tanke på när det handlar om rymden 40 och 26. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda ute blir. Det här är alltså Guds skaparmakt alltså. Lyft upp era ögon och se, vem har skapat allt detta? Jo, det är han. Han som vill vara dig nära. Och han som bjuder in dig till sin gemenskap. Alltså det finns ingen kunskap eller något som inte Gud kan eller vet. Därför att han vet precis allting. Kan allting. Och det finns ingenting som undgår honom. Han vet allting från början och till slut. Och därför så står det också i Ordspråksboken, det andra kapitlet och den sjätte versen där, att Herren är den som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap. Det är alltså till honom, jag understryker det igen, det är till honom som du och jag inbjuds. Inte bara för en kort stund, utan till en livslång gemenskap. Det är inte bara för ett möte så här, utan det är till en livslång gemenskap. Ni vet att när Adam, när han hade ju en öppen gemenskap med Gud ifrån början. Men på grund av synden och den olydnad som han gick in i så bröts ju den här gemenskapen med Gud. Och närvaron till Gud och den härlighet som Adam upplevde där, den gick förlorad. Och det här kom ju att gälla hela mänskligheten. Och det här var ju alltså den stora katastrofen egentligen som inträffade när skilsmässan inträdde mellan Gud och människan. Och Gud vet mycket väl vad skilsmässa betyder. För han har ju själv blivit sviken utav människan. Och därför så kan Gud mycket väl sätta sig in i personers liv som upplever skilsmässor här också. Han förstår hur det känns och hur det är. Men Gud, som ni vet, han längtade ju, precis som vi har sagt att han längtar här efter oss, så vet vi där att han längtade efter att återförenas med människan. Han ville ha gemenskap med människan på nytt igen. Och genom hela Bibeln så möter vi ju den här längtan ifrån Guds sida. Det går nästan på var och annat blad. Så kan man läsa där och uppleva hur Gud längtar efter att ha gemenskap med människan. Ända ifrån början utav första Mosebok, första kapitlerna där. Där vi hör, det är ett rop ifrån Guds hjärta. Vad ropar han? Adam, var är du? Där uttrycker Gud sitt sökande och sin längtan efter människan. Och sen så kan vi se det igenom hela gamla testamentet, hur han söker sitt folk. Och sen så, om vi går fram i nya testamentet då, så kan vi läsa om, där står så här att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Gud söker människan. Och det här är ett uttryck alltså som går igenom, som jag har sagt här, i Guds ord hela tiden. Guds längtan efter människan. Och det här var ju då att det var ju Guds kärlek och Guds längtan efter människan. Det var ju det som drev honom att sända sin son Jesus Kristus och låta honom dö på korset för våra synders skull. Därför att han ville återknyta gemenskapen med oss. Och därför så handlade han på det här sättet. Han betalade alltså priset för att mörkret skulle få ge vika och att vi skulle få bli försonade med Gud. Om det är så att vi tar emot honom så blir vi försonade. Och skaparen alltså då av allt sammans, han längtar alltså intensivt efter oss. Och det var det som jag citerade bland lite tidigare härifrån psalm 139, där han talar om hur outgrundliga och ofattbara Guds tankar är om oss. Och att det var så, de är så många så att de är som sandkornen. Är det någon som kan räkna sandkornen egentligen? Nej. Alltså hans tankar, de är alltså oändliga för oss. De är oräkneliga, helt omöjligt. Om du skulle begränsa det så att du skulle ta upp en näve sandkorn, så undrar jag hur länge du fick hålla på och räkna innan du kom till slut på det hela. Alltså de är oräkneliga. Och det är ju David som har skrivit den här psalm 139 om hur ofattbara tankarna, Guds tankar är för oss. Och det här, de tankarna, säger David, han säger för mig. Det här är alltså individuella, personliga tankar som det gäller, som Herren har för dig och för mig. Så många är de här tankarna. Så stor är Gud alltså. Och sådana tankar har han för oss. Och då måste man väl nästan läsa ifrån Jeremia 29 också. Ifrån den 11:e versen där. Och där står det så här då. Vad det är för tankar som Herren har. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Vad var det för tankar? Jo, det var fridens tankar och inte ofärdens. Och det var tankar som till för att ge oss en framtid och ett hopp. Och det, säger Herren, det skulle vi få när vi söker honom. Alltså när vi nalkas honom, då kommer han att delge oss sina tankar. Förstår ni hur viktigt det är, så vad Jakob säger här? Närma er Gud så ska han närma sig er. För att när vi närmar oss honom, kommer i hans gemenskap, hans närhet. Då kommer han att delge oss sina fridstankar, sina framtidstankar som gäller oss. Idag, vet ni, är det så många människor som bär på ångest, oro och som inte ser något hopp för framtiden. Tänk om de bara visste. Tänk om de bara visste vad Gud har att ge. Att han kan ingjuta fridens tankar och framtidshopp i deras hjärtan. Och här har ju vi en stor uppgift som kristna, att vi förmedlar det här budskapet, att vi kan få ha det på det här sättet. Jag tror jag ska ta er med till Jesaja 55 också. Där så står det så här i 55, 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Alltså, Gud tänker stora tankar för dig och mig. Ibland så kan vi ju tänka, tycker vi kanske att vi kommer på någonting väldigt fantastiskt när det gäller att tänka ut saker för oss själva. Men Guds tankar är så mycket högre, så mycket väldigare än vad vi någonsin kan tänka ut. Ja, jag undrar, kan du föreställa dig hur mycket Gud tänker för dig? Kan du det? Nej, det går inte. Så även om du tänker de mest underbara, fantastiska tankar, så är det ingenting emot vad Gud tänker om dig. Alltså, tänk bara in i, vi anar lite grann om vi går till Uppenbarelseboken till exempel, och där vi kan läsa vad den tillkommande världen, vad den kommer att innebära. Hur många av er är det som fattar det? Är det någon som kan förklara för mig hur det kommer att vara där hemma en gång? Vi kan ana lite grann utav det hela, det som står i Uppenbarelseboken och det som Jesus har berättat för oss, hur den tillkommande världen är. En lite grann kan vi fatta det hela. Men allting detta, det kommer att fullständigt övergå vårt förstånd. Därför att det som Gud har berättat åt dem som älskar honom, det är så mycket större än vad vi någonsin kan fatta med vår hjärna och med vår tanke. Det går inte. Så stor är Gud. Så Guds ande alltså, som bor i våra hjärtan, han längtar alltså intensivt efter ditt sällskap och efter mitt sällskap. Han vill alltså att han vill lära känna dig på djupet, och han vill alltså delge dig sina underbara tankar. Och jag ska gå, nu ska jag gå tillbaka till Jakobs brev, det fjärde kapitlet och femte versen där. Där står det så här. Och nu citerar jag 1917 års översättning. Och då står det så här. Med svartsjuk kärlek trängtar den ande som han har låtit ta sin boning i oss. Med svartsjuk kärlek trängtar Guds ande som han har låtit ta sin boning i oss. Och någon har översatt ungefär så här. Att Gud sörjer med svartsjuk kärlek över att så mycket annat tar vår uppmärksamhet från hans kärlek till oss. Han sörjer med svartsjuk kärlek över att så mycket annat tar vår uppmärksamhet ifrån hans kärlek till oss. Ordet trängta eller längta som det står i nyare översättningar. Men det beskriver alltså ett starkt behov av kontakt efter någon eller med någon som man länge har saknat. En intensiv längtan efter kontakt med någon som man länge har saknat. Och frågan blir ju, Gud, har du saknat mig länge? Var det länge sedan jag sökte dig? Var det så pass länge så att du saknar mig? Därför att Gud vill ju ständigt ha gemenskap med mig. För det är det som livet så att säga går ut på. Och Gud, han är inte svartsjuk på dig. Utan han är svartsjuk för dig. Och det innebär alltså, det är väldigt skillnad. Därför att han är svartsjuk för dig. Därför att han har så mycket som han vill ge dig. Och så sörjer han över att inte du är tillräckligt uppmärksam och nära honom. Så att han kan få ge dig allt det här. Och därför så är han svartsjuk för dig. Och det betyder också att Gud vill alltså inte dela dig med något eller någon annan. Utan han vill ha dig för sig själv. Därför att, varför? Han vill slösa sin kärlek över dig. Hörde du vad jag sa? Han vill slösa sin kärlek över dig. Det är därför som han längtar, alltså med svartsjuk kärlek, så längtar han efter dig för att få slösa sin kärlek över dig. Förstår vi nu varför Herren bjuder in oss och säger, närma er mig så ska jag närma er. Och så ska jag låta min kärlek, min välsignelse, den ska få komma er till del och den ska få flöda över er. Hur närmar jag mig då Gud? Kanske är en viktig fråga att ställa sig. Hur gör jag det? Ja, först och främst naturligtvis så är det ju genom Jesus Kristus. För att det var ju han som öppnade vägen, som banade vägen för oss ända in i det allra heligaste som det står. Ja, ända in i Faderns hjärta. Så det är ju det första så att säga. Det är att det är genom Jesus Kristus. För att det är Jesus som säger det i Johannes 14:6 att ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ingen kommer till Gud utan genom mig. Men sen då när vi har kommit till tro, så är det ju viktigt då att vi ständigt, så att säga, närmar oss Herren så att han kan få uppenbara sina tankar för oss. De här underbara tankarna som vi läste om i Jeremia här bland annat och även i Jesaja. Att fridens tankar, hoppets tankar och allt det som han vill ge oss. Och när vi som Guds folk alltså närmar oss honom, då avslöjar han de här tankarna för oss så att vi kan börja leva ut de här tankarna. Leva ut dem dels för vårt eget liv men också för de som är runt omkring oss så att vi kan få ha det på det sättet. Men nu är det så här att även då om vi misslyckas så är vi välkomna in i Guds närhet. Eller är vi det inte? Jo, visst är vi välkomna trots misslyckanden. Alltså den här boken som jag har här, som ni har också, den innehåller ganska många misslyckade människor. Men de fick komma till Gud. De var välkomna in i Guds närhet. Och vem har inte misslyckats? Finns det någon här idag som inte har misslyckats? Som allt det har gått perfekt för hela tiden? Jag tror inte det. För att säga så här, inte ens i talarstolen står det någon som inte har misslyckande bakom sig. Men tänk att vi får komma med våra misslyckanden. Och vi blir inte bortvisade. Alltså det finns personer i den här boken som har blivit pelare, om man ska uttrycka sig så, bland Guds folk, men som har stora misslyckanden bakom sig. Men därför att de närmade sig Gud så förändrade Gud deras sinnen och deras hjärtan. Och de fick hjärtan och sinnen som var efter Guds vilja och efter Guds hjärta. Och därför så kan vi också, när vi närmar oss Gud, så kan vi också få förändrade och förvandlade hjärtan efter Gud, som är efter Guds hjärta. Ska jag ta er med till en människa, en person som har ett stort misslyckande bakom sig. Han trodde att han skulle få föra Guds folk ut ur slaveri och i befrielse. Men det blev inte så, för han misslyckades och så fick han fly. Och där under flykten, så han var borta i 40 år. Jag tror ni kommer att känna igen, och kanske redan ni känner vem han var. Så är han 40 år borta i flykt. Och då kan man ju tänka, nej, 40 år alltså, gott och valla får där alltid. Nu är ju visionen borta. Det finns ju ingen chans för mig att komma tillbaka för att kunna få fullfölja den här visionen eller den här tanken som jag upplevde att Gud hade för mig. För misslyckandet var ju så stort. Men när han är där ute och vallar fåren bortom öknen mot berget Horeb, så får han se en underbar syn. Och vad får han se då? Jo, han får se en törnbuske som brinner utan att brinna upp. Och det står om honom, ni förstår ju att det är Mose. Ja, visst gör ni. Och det står om honom att när han ser den där underbara synen där Herrens ängel har då uppenbarat sig i den här busken, då står det att han blir intresserad så att han bestämmer sig för att jag ska gå bort och se. Vet ni, om man går till grundtexten så står det så här att när Mose får se det och att han bestämmer sig, så står det att han ändrar riktning. Han ändrar riktning bort ifrån alltså det han var upptagen med. Han var ju upptagen med att valla fåren och det här sköta om det. Men nu är det någonting som händer. Och då så bestämmer han sig för att han ändrar riktning. Tänk om vi skulle ta och göra så också lite oftare. Ändra riktning bort ifrån vårt eget och ändra riktning emot Gud. Där Gud uppenbarar sig och vi närmar oss honom. Och vad är det som händer då? Jo, det händer någonting fantastiskt med Mose. Han blev inte densamme. Därför att när han går fram där för att närma sig, när han ändrar riktning emot Herren, då får han höra hur Herren ropar till honom. Mose, Mose, dra skorna av dina fötter, därför att platsen där du står är helig mark. Och där gör Mose den här totalt förvandlande upplevelsen. Det går att göra en sån upplevelse här för oss idag också. När vi närmar oss Herren så kan det här få bli en helig plats idag för oss. Och just det här att jag sa att Mose hade förlorat visionen. Och jag tror, jag ska inte säga absolut, men det liksom ligger i samtalet mellan Gud och Mose. Därför att Mose säger sen när Gud har talat om för honom vad hans tanke är för Mose, att han ska gå tillbaka till Egypten och befria sitt folk. Då säger Mose ungefär så här: ta vilken annan du vill. Men bara jag slipper undan. Alltså, han hade förlorat den här tanken. Han levde ju den här kanske för 40 år sedan. Då hade det varit okej. Men inte nu. Men det är intressant att lägga märke. Jag har försökt att titta efter. Men jag kan inte hitta något ställe där det står en antydan om att Gud påminde Mose om sitt misslyckande. Det finns inte det här. Och jag hittar, när jag nu spontant så här tänker efter på de andra personer som nämns i skriften som har misslyckats, så har inte Gud påmint dem om misslyckandet. Ta Petrus till exempel, där vid Genesarets sjö, när Jesus möter dem efter uppståndelsen och Jesus frågar Petrus: älskar du mig? Och han upprepar det 3 gånger. Men det finns ingen som helst fördömelse i det på något sätt. Utan istället så får Petrus uppdraget att vara en herde för mina får och att han då ska vara herde för lammen också. Och det är så, skulle det vara så att du har ett misslyckande, eller kanske fler misslyckande, vad vet jag, bakom dig. Så låt mig säga det, det är inget hinder för Gud. Så att inte du skulle kunna våga dig eller vilja gå och möta honom. Därför att han välkomnar dig precis sådan du är. Och just det här med Mose. Det var ju inte bara för att Mose skulle få en härlig upplevelse där vid den här törnbusken där borta i öknen. Nej, Mose upplevelse att han närmade sig Herren. Det skulle ju hela sen Israels barn som var i slaveri i Egypten, det skulle ju de få glädje och nytta utav. Och det är samma sak idag. Jag har mött flera människor som har levt själva i slaveri, om jag ska uttrycka mig så. Men så har de mött Gud. Och vad har hänt? Jo, i vissa fall så har hela deras familj blivit räddad och blivit frälst. Därför att de närmade sig Gud. Och det är lika för oss idag också. I vilken situation vi än står i. Så genom att vi närmar oss Gud och får en sån här upplevelse som totalt förändrar oss, så kommer det att påverka vår omgivning. Så att vi kan å vår sida, så att säga, få föra de som är runt omkring oss. Vi kan få föra dem ut i befrielse också. Och det är intressant att se. Det står i Andra Mosebok. Jag tror det är 19 kapitlet. Kan vara 20 också. Men det spelar det om du vill titta. Så står det så här. Att Mose. Han förde folket ut ur lägret. Herren till mötes. Han förde folket ut ur lägret. Herren till mötes. Alltså Mose, han hade gjort en upplevelse med Herren. Och nu så ville Mose, han ville att Israels folk också skulle få göra samma lunda upplevelser som han hade gjort. Att han skulle få uppleva Guds helighet och Guds härlighet och närvaro. Och därför så står att han förde dem ut ur lägret. Lägret, vet ni, det var ju där de höll till hela tiden. Man skulle kunna översätta så här. Han ville föra dem utifrån deras eget. Det, allt det där som var koncentrerade kring deras vardagliga liv, så att säga. Där de levde i lägret. Han förde dem ut ur det där vardagliga, det här allmänna och deras eget. Och så förde han dem Herren till mötes. Alltså, kan vi ha en bättre uppgift egentligen? Att de personer och all det vi har i vår närhet. Genom att vi har fått göra ett möte med Herren. Ett möte som totalt har förändrat oss. Som har förvandlat oss. Och vi har fått uppleva Guds härlighet. Och så får vi alltså de här tankarna ifrån Herren. Att Kurt, det här gäller inte bara dig. Utan jag vill att du ska förmedla de här fridens och hoppets tankar. Det vill jag att du ska förmedla till de som är runt omkring dig också. Så många som möjligt. Du ska föra dem ut ifrån deras egen bundenhet. Eftersom de bara håller till med sitt eget. Där ska du få vara med och föra dem. Så att de också kan få vara med och uppleva Guds härlighet. Ja, nu ska inte jag tala längre. Utan nu så säger jag så här. Närma dig Gud och han ska närma sig dig. du är välkommen in i Guds närhet. Den där riktigt, riktigt nära närheten som bara han och du kan vara tillsammans i. Han vill inte dela dig med något annat. Inget annat. Utan du nämnde att vi var heliga. Vet ni vad ordet helig står för? Det står egentligen för ställd åt sidan för Herrens räkning. Ställd åt sidan för Herrens räkning. Va? Kan du tänka dig det? Att Herren, han vill ställa dig åt sidan för sin räkning. Om det är så att du vill. Det tycker jag. Man kan ju inte säga nej till något sånt. Att utav Gud själv, säger Kurt, jag vill ställa dig åt sidan. För jag vill ha dig hos mig. Va? Jag vill att du ska vara min son. Jag vill att du ska vara min dotter, säger Herren. Och så ställer han dig åt sidan. När han får ett ja ifrån dig, så gör han det. Tack Jesus. Tack att du har så stora, underbara tankar för oss. Och Herre, jag ber att det här ska bli och få vara en helig stund inför dig. Där vi på vars och ett vårt eget sätt vill närma oss dig. Och då närmar du oss oss. Och Herre, tack att du har tankar för oss var och en som du personligt vill delge till oss den här stunden. Tack att du vill uppenbara för våra hjärtan vem du är. Att det är du, Herre, som har kallat oss. Och som kallar oss in i din närhet. Herre, tack att vi kan få bli som Mose. Förvandlade människor. Förvandlade i våra hjärtan, Herre. Så att det blir ditt rike. Och din härlighet, Herre, som blir det som driver oss framåt. Ja, Herre, att det blir du själv som blir vår drivkraft.